Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med, för nu kör vi igång. Vi säger hjärtligt välkomna, äntligen onsdag, nytt avsnitt Sparpodden med mig Alex.
Och med mig Frida, och vi kör ju typ live.
Det är så nära live man kan komma, fast ändå inte var livesändning.
Ja.
Vi spelar in det här på onsdag morgon och kommer att publicera strax därefter.
Ja.
Och det händer väldigt mycket. Den mest aktuella storyn är ju detta enorma riskkapitalbolag EQT.
Som har blivit ännu mer enormt efter gårdagen då.
Någonstans ofattbar uppgång. För det, så här, det finns ju de som spekulerar i IPO-er. Då är ju det drömmen när man får en sån här fin kursrusning på första dagen.
Och det var ganska många som sålde också under gårdagen. Absolut. Trots den här uppgången, att det var liksom många som hade fått tilldelning som sålde av ju, efter det här.
Men en uppgång på 34% stängde det. Aktien noterades på 67 kronor. Vilket i och för sig också är lite intressant.
Att det, att det var blev 68?
Ja, eller? Som var den högsta delen i intervallet.
Ja, precis.
För det här var ju en sån IPO där det kommer ett intervall. Nu var det mellan 62 till 68 kronor. Och det där är en sån här classic som rådgivarna vill ha bara för att ha lite svängutrymme efter vilket intresse är. Är det ett högt intresse, många som vill teckna, ja, men då kan man ju ta ut lite mer pris per aktie och få in lite mer på den här emissionen.
Just det.
Är det sämre intresse, ja, men då öppnar man heller lite lägre.
Ja.
Så har man kanske lite mer skjuts genom att det blev billigt.
Ja. Och det var ju så här enormt intresse övertecknat. Så det,
10 gånger om,
tror jag. 10 gånger om. Väldigt många frågor hit. Man kunde ju tyvärr inte då teckna via Nordnet.
Nej.
Men många som undrade vad man kan teckna. Så det var väldigt stort intresse. Många frågor kring det här ju. Jag håller med dig, att så här, det är varför inte 68 då?
Om jag ska spekulera i det, det man behöver ha med sig är att det alltid är lätt att vara efterklok. De hade kunnat ta 90 spänn, för det var ju aktien
det var ju det det stängde på.
Men det hade man ju aldrig anat eller ens vågat drömma om, skulle jag tro. Nej, att man valde 67 istället för 68, förmodligen var det för att ge lite skjuts. Alltså så här, dumt och dyr, eller ta så högt som möjligt. För alla vill ha en så bra start.
Ja, och det är väl det som man får tänka. Eftersom man nu har tagit 9 investmentbanker och rådgivare till hjälp för att sätta pris på den här aktien, och ändå blev det så felprisat, får man väl ändå säga.
Ja, det, absolut.
Men det känns ju som att tanken är då att inte sälja allt för dyrt, utan skeppa ut ganska mycket rätt billigt. Också då.
Jag håller med om att man kan ju verkligen ge kritik. 9 stycken investmentbanker, om man betalar 250 miljoner, och sen visar det sig att det fanns ett värde på omkring 80 kronor aktien istället för 68 kronor per aktie. Men än en gång, superlätt att vara efterklok.
Ja, absolut. Och jag tycker ändå också att man ska vara lite... Det har jag varit ute och pratat om, vilket är ganska mycket nu. Och nu känns det ju rätt dyrt också, kan jag tycka, efter den här rusningen. Jag tycker inte att det är självklart att det här är liksom kursen som det ska stabiliseras på. Och som man ska gå in på nu.
Jag vet inte riktigt vad marknaden tänkte vid den här uppgången.
Nej.
Det känns som att det finns... Dels så blir det en väldigt bred emission. Jag kommer inte ihåg om det var exakt 30 eller 40 000 aktieägare. Det är väldigt många.
Ja, 40 000.
40 000 var det nog kanske. Ja. Det är otroligt många man lyckas locka. Och det gör väl att då finns det ett stort buzz, det finns en stor hype kring det, vilket gör att många känner som kanske inte fick full täckning, jag vill vara med på tåget.
Ja.
Det började bra, den steg, och då får ju det att fler köper, och sen så bara fortsätter det att eskalera under dagen, och det fortsätter att stiga.
Ja, men precis.
Det jag försöker komma till, jag tror att alla har kanske inte reflekterat helt och hållet, vad är det här för typ av bolag jag har köpt och till vilken värdering?
Nej, och det tycker jag man märker lite grann också. Dels värderingen då, för nu värderas det liksom högre än andra noterade
riskkapitalbolag. Både
Kinnevik och Latour. Ja, andra noterade riskkapitalbolag också. Så att det liksom, och vad baserar man den premien på? Det är liksom, ska det vara högre värderat än andra? Ja, det kanske med den historiken som EQT har. Det är ju en väldigt fin historik, och det är ju fina liksom, stabila intäkter man har då, för man förvaltningskostnader och sådär. Men det är väldigt svårt, tycker jag, att känna att det ska vara högre värderat ändå. Mm. För att, jag menar, det är ändå historik, och det mycket av det har ju ändå berott på låga räntor. För så har det ju varit för alla som förvaltar kapital, att det har gynnats av låga räntor under väldigt lång tid.
Ja.
Så att nej, den är svår. Jag tycker att man kan ha lite is i magen nu, om man inte då tecknade.
No. Ja. Nej, men för det man behöver inse är att man köper in sig på förvaltarnas förmåga att skapa den här förvaltningsavgiften.
Mm.
Inte det breda ägandet i olika
Nej,
aktier.
Nej, det är jätteviktigt att poängtera. Exakt, att man får inte den här direkt exponeringen.
Det är inget investmentbolag.
Nej, det är ett förvaltningsbolag, ett fondbolag eller hur man ska säga. Och då liksom beror ju mycket på hur det går för aktien framöver. Beror ju på EQT:s förmåga att liksom resa nya fonder och få in mer kapital. För allt bygger på att det är väldigt stort förvaltat kapital som man får ut den här avgiften ifrån.
Ja.
Och där har man ju också en diskussion kring hur att det liksom finns olika incitament från aktieägarna som gynnas av det, medan partners, EQT:s partners gynnas mest av EQT:s förmåga att skapa överavkastning.
Mm. Det, är
det här carried interest. Det är deras incitament. Så det, liksom, det är lite krångligt det här. Det finns liksom olika incitament i bolaget.
Mm.
Det finns också en diskussion om man tänker liksom partners å ena sidan och aktieägare å ena sidan, kommer EQT kunna vara lika transparenta mot aktieägare som mot sina partners?
Mm.
Det blir också lite upp till bevis nu, för det har man ju sagt att ja, men det är ju typ ambitionen såklart, eftersom det är ett publikt bolag nu. Men det blir väldigt spännande att se också om EQT kan leverera på den punkten också.
Spontant så känns det ju som att det är inte helt enade intressen, eller
Nej,
nästan
exakt.
Lite intressekonflikter.
Ja.
Det ju mer incitament de här partnerna får, ju mindre direkt aktieägarvärde genereras.
Så är det.
Och sen vill
det
ju de hävda att indirekt så skapas det ju aktieägarvärde genom att är de motiverade och skapar en bra avkastning så faller det ut på aktieägarna.
Mm. Men det är inte helt glasklart. Det är så det är lite skilda intressen i det här. Ja, det blir spännande att följa.
Och det är nog det också aktiemarknaden kommer att utvärdera bolaget på sikt.
Ja. Det tror jag med.
Så att det, om man nu vill vara en långsiktig ägare så behöver man definitivt reflektera över det.
Mm.
Den historiken man har säger ju bara om historiken. Nu vill vi veta framtiden.
Exakt, nu vill
vi
veta framtiden. Och det är en ny miljö för EQT. Mm. Just att man har liksom en helt ny grupp att ta hänsyn till med ett annat intresse då än partners.
Ja.
Så att, det där, jag tycker som sagt... Avvakta lite grann nu, om man tittar på det men inte är inne.
Efter en sån här kraftig uppgång så är det ju inte utan att någon... Man behöver ju fundera över vad som gjorde uppgången.
Ja, verkligen.
Nu, idag, onsdag, när vi spelar in det här så är det ju lite lätt ner. Mm. Efter, nu i och för sig, det liksom tog steg i stängningskålen. Ja. Så det är väl rimligt också. Men man får väl se efter... Ta någon vecka, några veckor när det stabiliserat sig efter hela den här IPO-hysterin.
Ja, men för det är det då, är lite grann en IPO-hysteri. Ja. Så att, titta lite vart det stabiliseras, helt enkelt.
Ja. Mm. Än så länge har man inte märkt jättemycket i Investor. Det är ju det jag sitter lite på kammaren och hoppas. Att, man fick ju, Investor fick ju in 1,6 miljarder när man sålde aktier. Mm. Och man har fortfarande kvar ungefär 18,5% ägande i bolaget.
Just det.
Så att Investor gynnas ju väldigt mycket av att
så Investors aktier borde ha stigit lite mer kan man tycka på.
Ja, rabatten steg ju i och med att aktiepriset inte steg lika mycket.
Exakt.
Men sen är ju det då kanske ett tecken på att investorägarna ser lite mer nyktert på det här.
Mm.
Och kanske lite mer avvaktande.
Mm.
Men ett spännande bolag lockar jättemycket.
Ja, absolut.
Och det säger någonting om riskviljan på börsen. Mm. 40 000 aktieägare och priset bara tog rusar.
Mm.
Så att det finns så här,
både och säger det någonting. Alltså det säger någonting om att det är uppenbarligen ett noteringsklimat som fungerar och gör en sån här stor IPO. Samtidigt så tror jag just att det är de här faktorerna i EQT som lockar. Att det är liksom stabila intäkter. Mm. Det är en del hälsovård. Nu får man ju inte direkt, då, som vi pratade om tidigare, man får inte direkt exponering mot liksom underliggande portföljbolag. Men det är liksom ganska mycket IT-hälsovård. Alltså det är lite så här, lite defensivt och lite nya ekonomi. Så det är liksom inte supercykliskt EQT. Så att jag tror att det kan vara en liten sån faktor. Sen är det inte så att EQT är skyddat någonstans om det skulle vara så att börsen faller. Mm. Då faller ju också EQT. Men det har lite grann en sån profil som inte är liksom supercykliskt och som inte är likt liksom, de andra investmentbolagen framförallt.
Ja.
Så det kan man ha med sig också.
Det får man räkna in i den kurs, eller intresset som har varit.
Ja.
Men annars så, spontant så börjar man ana lite krackeleringar på ekonomin och börsen.
Ja.
Ännu inte jättemycket oro på den svenska börsen, men det har dykt upp en del internationella vinstvarningar som jag tycker ändå det är väl värt att ha koll på. Mm. För det är i många fall peers till våra svenska internationella bolag.
Ja.
Och det säger ändå någonting om att den här avmattningen som man nu pratat om länge börjar få reella effekter.
Ja.
Kanske absolut störst effekt såg man i US Steel som förra veckan vinstvarnade. Mm. Stora amerikanska stålbolaget behöver guida ner aktieägarna. Det är alldeles för låg eller efterfrågan på stål.
Ja.
Och man pratar definitivt om handelskonflikt som en effekt som av det här.
Ja, just det. Och det syntes ju då direkt i SSABs kurs.
Ja, föll också. Ja. US Steel föll nästan 20, eller 18% kanske under sen dess. Men SSAB är ju inte alls där än. Men Nej. Det påverkade ganska tydligt i onsdags förra veckan.
Just det, och vi får se nu. För nu på onsdagsmorgon här så kom ju Pfeiffer Vacuum. Vinstvarnande.
Ah.
En konkurrent till Atlas Copco.
Ja, ah, okej.
Okay. Så vi får väl se lite grann. Men det kommer ju såna här att våra stora exportbolag...
Industri, jag känner inte till bolaget, men det är industriprodukter förmodligen.
Ja, exakt. Ja. Som tillverkar samma saker som Atlas Copco då också tillverkar. Och det är därför det är intressant nu, som du säger, att det är våra stora exportbolags konkurrenter som börjar vinstvarna.
Och även så... Jag vågar inte svara på om det var igår eller om det var i förrgår, men SAF Holland, tyska underleverantören till fordonsindustrin. Också om man då vill dra en parallell med Volvo. Volvo tillverkar ju hela lastbilar och andra typer av fordon. De här tillverkar jag tror att det är lite bromsar, lite drivaxlar, komponenter, chassikomponenter till fordonsindustrin.
Ja.
Behövde också guida ner.
Yeah.
Pratar också om ökad handelskonflikt, framförallt Europa. Nu är den europeiska fordonsmarknaden, kanske primärt då bilar, men nu märker vi även att det spiller över på lastbilar, lastvagnar.
Just det, för det är verkligen så att det har varit personbilar som har varit det stora sänket då, eller...
Det var en orosmoln i hela Europa.
Orosmolnen, ja.
Men nu börjar man även se det i fordon eller lastbilsindustrin. Yeah. SAF Holland vinstvarnade, föll ungefär 23% på det. Volvo har också gått ner en del igår, 2-3%, men det är inte ens i närheten. Nu vet jag inte.
Men Volvo är väldigt lågt värderat historiskt nu också. Det ska vi ha med oss också, att Volvo, det är lite inprisat där nästan att det kommer bli sämre i Volvo. Är det P9 eller något?
Ja.
Kan det vara lägre till och med? Så att Volvo känns som ett sånt bolag, om man jämför med liksom andra cykliska bolag på börsen, så är Volvo väldigt mycket lägre värderat. Så att det kan finnas en sån liksom lite krisinsikt att det är värre liksom redan i Volvo.
Volvo har väl, jag hoppas inte jag säger mig Volvo något annat nu, men jag har för mig att de har guidat lite sämre orderingång.
Ja, det har de.
Okej, det var Volvo.
Ja, och de hade ju väldigt mycket sämre orderingång i rapporten i somras. Fast rapporten såg väldigt bra ut då vinstmässigt, men att liksom framåtblickande faktorer såg ju mycket sämre ut. Och det tror jag speglas i kursen också.
Ja, okej. Okay. Jag vet inte hur mycket SAF Holland säljer till Volvo och så vidare. Men det är väl värt att hålla koll på. Många internationella peers som nu vinstvarnar.
Ja, men det, och där tänker jag, om vi ändå pratar fordon, så nu säger vi inte att det blir så här, men då är det väl kanske Autoliv, SKF, den typen av bolag som man liksom främst tänker på att man skulle kunna hålla lite koll på. Även Bulten, som också är en sån här fordonsunderleverantör då, utan att känna till liksom läget i dem, så är det ju sådana som har, det är fordonsrelaterat helt enkelt. Och det är där som är, och så, det såg vi även då i samband med rapporterna under sommaren, att det är fordonsrelaterat som är liksom,
det finns ju
där det är jobbigt.
Det finns en ökad risk, känns det som, för vinstvarningar. Alltså nu börjar vi ju närma oss rapportperioden. Mm. Och då är det ju alltid, nu sitter ju alla bolagen och sammanställer siffrorna för senaste kvartalet.
Ja.
Vet de att aktiemarknaden förväntar sig ett visst resultat hos analytikerna, och det här ser ut att bli mycket sämre i böckerna, då måste de ju meddela. Sen måste, det är lite valfritt hur mycket avvikande det får vara innan de själva väljer att meddela eller vinstvarna. Men i vilket fall så har vi nog att förvänta oss en lite dystrare rapportperiod. Är den spontana känslan när vi går in i det här nu?
Ja, men den spontana känslan tycker jag, och jag håller helt med, men den spontana känslan tycker jag också är att marknaden är lite förberedd på det ändå. Att det liksom, det är det är inte så konstigt egentligen att det blir så. Alltså, vi har ju sett liksom den här avmattningen länge nu. Vi såg liksom i rapporterna i somras att den är här. Det syntes i rapporterna då. Alltså, det bör inte komma som en överraskning.
Nej, det bör det inte göra. Men sen brukar det ändå... Vi får ju se vad de guidar i rapporterna om nästa år. Mm. Det kommer ju... Utan nu vet vi inte på förhand, men alla kommer ju säga att det är avmattande. Mm. Det blir lite självuppfyllande profetia nu när det pratas så mycket om det. Mm. Alla inköpschefer, nej, men det är klart att de inte kommer att göra de absolut viktigaste investeringarna när vi har ett Brexit.
Nej.
Vi har
en, nej. Nej, precis. Amerikansk president. En handelskonflikt där, och man vet inte riktigt förutsättningarna som kan ändras när som ungefär.
Ja, och tykomaner som oss sitter och säger att det blir, håller på att liksom avmatta sig i ekonomin. Det är så här, det allmänna surret är avmattning, och då blir det också så att man tänker avmattning och man agerar som om det är en avmattning. Ja.
Precis.
Så att, det är för mycket, förmodligen är det mycket inprisat. Vi har fått lite lyft sen vi fick räntesänkningar. Mm. Men
ändå blev det lite så, ja, eftersom det var på marginalen lite hökigt besked då från Fed, för att man ville ha liksom ännu mer garantier för att räntan skulle sänkas ännu mer, så alltså blev det någon slags omvänd och liten besvikelse ändå där. Men en annan sektor som jag tänker att man kan hålla lite koll på är ju bank.
Mm.
För där var det lite, ja, men där var det var lite jobbigt i rapporterna i somras, förutom SCB som kom med en bra rapport, men annars vet vi att bankerna är pressade av minusräntan.
Ja.
De är pressade av höga kostnader för regelefterlevnad som bara stiger och stiger. De är pressade för att det är ökad konkurrens, framförallt på bolån. Och sen då det här överhängande penningtvättsanklagelserna då med böter som vi inte vet vart de hamnar. Så att, jag säger inte att det kommer en vinstvarning inom bank, men det är en pressad sektor just nu som jag tycker är väldigt spännande att följa.
Men de har ju rusat ganska kraftigt här nu senaste månaden.
Ja, de har ju det.
Nordea är upp nästan 15%.
De andra bank 10%.
Ja, och de andra typ där 8-10%.
Ja.
Och det är... Jag ser det som en direkt konsekvens av att marknadsräntorna i Sverige åtminstone har börjat stiga.
Exakt, det blev ju lite liksom övertryck, eller hur man ska säga, ner på räntorna när det var så oerhörda förväntningar på räntesänkningar också, som vi ju hade i slutet av sommaren. Sen lättade det där lite grann, och då lättade det också för bankerna, just för att minusräntan och de här låga räntorna pressar så mycket. Det betyder höga kostnader för bankerna. Så att, det är ju absolut så att det ligger bakom litet miniralle då, som bankerna har haft hittills i september. Det och generellt liksom mer positiv investeringsmiljö i september som vi ju har haft. Jag tänker det, för även verkstad, alltså bank och verkstad som är våra tunga sektorer, dras ju med. Så fort börsen blir liksom lite mer åt det positiva, då är det ju de sektorerna som generellt sett går bra då. Och det har vi ju sett lite grann i september, att det har varit, det var ju all time high här. Ja. Det var det igår till och med, förra veckan.
Ja, något prisindex som var all time high tänker du på, eller...
Nej, alltså börsen.
Ja, börsen.
Ja.
Ja, men just det. Och, typ den breda OMXSP-indexet eller något sånt där.
Ja.
All time high. Ja. OMXS30 står ju helt still. Storbolagen, de bara harvar på.
Ja, de bara harvar på. Nej, men precis. Så men det har varit, det är liksom, vi har gått in något mer positivt där man har lämnat lite den här manodepressiva bakom sig. Det här att vi ska liksom hålla koll på Trumps tweets.
Ja.
Hela tiden. Men sen är det ju superoroligt, och det känns ju lite grann som ett vägskäl tycker jag, att börsen letar lite sen vart ska vi nu ungefär. Vad kan vi ta fasta på? Är det liksom någonting i handelskonflikten, eller är det någon signal från centralbankerna? För det tror jag är liksom det viktiga framöver här nu.
Mm.
Vad ger centralbankerna, framförallt Jerome Powell då, för signaler? Kommer den här tredje räntesänkningen? Det är ju det som marknaden vill. Men hur som helst, bankerna har dragits upp lite grann nu här.
Men kan det fortsätta då?
Ja, men det tror jag är, det har jag svårt att se faktiskt. Just vad gäller bankerna, just för att de har de här utmaningarna. Det är ändå åt det läget, alltså vi går ju mot lägre räntor.
Ja.
Ändå, jag tror inte att vi går mot lägre räntor, och det är jobbigt för bankerna.
Det är ju jobbigt, och där har det varit svårt att få lönsamhet. Då är det provisionsbenet. Och nu är vi förvisso då EQT. I det här börsklimatet kan det fortsätta, så kan det ju finnas lite mer provisionsintäkter att hämta.
Mm.
Om säg att det kan fortsätta. Men det är ju högst oklart. EQT kanske var ett litet undantag som bekräftar regeln.
Mm.
för investeringsklimatet generellt sett är ju ändå den här avmattningen är på allas näthinnor.
Ja, men det är ju så. Så att jag är inte säker på att EQT... Att vi, ja, jag tror ja. Nog mer att det är undantaget som bekräftar regeln än att det är ett tecken på att nu är vi alla liksom...
The next big boom race.
Exakt.
Men å andra sidan, förr eller senare kommer ju den där komma. Alltså den här stora nästa liksom, återhämtningsfas. Mm. Nu är det ju... Det är alldeles för tidigt att spekulera när, för än så länge pekar alla pilar neråt bara.
Mm.
Men det måste man påminna sig som långsiktig investerare i de här sammanhangen när man pratar om de här. För det är ändå relativt kortsiktigt, även om vi pratar om att nu och kommande kvartal och kommande år så ser den reella ekonomin att avmattas. Men de kommande 10 åren så kommer vi väl förmodligen ha innovation som driver ny framgång i...
Det tror vi ju, både bolag. Du och jag, absolut. Och det är därför vi pratar om att såklart ska man investera i börsen. Men det blir väl rätt tråkigt att lyssna på, tror jag. Om det enda vi säger är på lång sikt.
10 år, obotlig optimist.
men vi kan lägga en liten sån disclaimer att vi tycker att det är klart att vi ska vara på börsen liksom, på lång
absolut.
Sikt. Men det vi pratar om är ju det som händer här och nu.
Ja.
För att det är det som händer och det är ganska stort nyhetsris här har det ju varit. Ja. Och det
kan komma mycket röda siffror innan vi får se den där positiva.
Ja, men så är det.
Siffrorna.
Är det. Ska vi prata lite Thomas Cook?
Jag tänker det. Här finns det ju, det är ett litet vågat spartips. Jag tänkte på det där. Men det är så här, Thomas Cook, jättestort resebolag.
Brittiskt.
178 år eller något sånt där. Går i graven. Och det är lite synd, kan man väl tycka, med den här historiken.
Jag läste att Thomas Cook var en fiskare som började ordna lite så här, resor åt sina anställda ut på landet där på 1800-talet. Jag tyckte det var en så fin historia.
Ja.
Det är alltså Thomas Cook himself som gjorde det.
Ah, det är ju nästan lite sorgligt, det visste jag faktiskt inte. Nu när man vet då att
nu vet
end
man
of
att...
an era.
Ja.
Sen är det ju alltid, finns ju den här tendensen med konkurser. Någon kommer ju fatta att det finns ett värde i varumärket. Thomas Cook. Så jag skulle inte vara förvånad om ett år eller tre så dyker det upp någonting ny, någonting som spinner av på det här med varumärket.
Men, framförallt är ju Ving ett jättestarkt varumärke här i Sverige.
Och det är ju Ving som är direkt dotterbolag till Thomas Cook. Och det finns mycket i det här. Dels så är man ju, det är jobbigt för alla som har köpt resor och sitter nu strandade. Framförallt de som har köpt direkt av Thomas Cook. Mm. Det var upp till 600 000 människor runt om i världen som är drabbade. Ving är ju inte lika många, men det är fortfarande många som är drabbade. Men nu har man börjat flyga igen, som tur är, i Ving-delen.
Ja.
Jag tycker nog att man ska åtminstone känna sig lite säker på att det är många myndigheter som tar det här väldigt allvarligt och ansvarar för att man ska försöka få hem.
Jag tror att det är mer så att myndigheterna har gått in och tagit en större roll i Storbritannien än här i Sverige.
Ja.
Alltså här i Sverige så har vi ändå att liksom Ving har ett ansvar för att få hem folk.
Ja.
Det är liksom, det är en del av liksom garantin man har. Det är liksom bolagets ansvar. Skulle Ving också då liksom att man blir inte uppköpt eller vad det nu är och inte liksom lyckas såna ersättningar, men då har vi en statlig resegaranti som liksom kommer ut från Kommerskollegium. Så att vi har liksom ett fungerande system här ändå, så att det behöver liksom inte vara så som det har varit i Storbritannien. Där är det verkligen...
Där är det lite mer kaos.
Ja.
Men det tycker jag är viktigt att ha med sig, att Ving, de har själva nu sagt att vi påverkas inte av det här. Det är business as usual, står det på deras hemsida. Och de flyger ju igen efter att det var någon dag som det var lite kaos. De säljer ju fortfarande resor.
Ja.
Och här är ju spartipset då, om man nu vågar. Men de säljer ju fortfarande resor. Nu gick jag in och kollade lite. Det är ju många som är, nu ska jag inte säga att jag sitter och browsar charterresor, så jag vet inte hur mycket rabatt det var sedan tidigare. Men det finns ju en del som är ganska lågt prissatta nu. Och det är ju förmodligen kort och gott för att efterfrågan försvann nog ganska mycket när det här meddelades i natten mellan söndag till måndag.
Ja.
Och att det var många flyg som ställdes in under måndagen.
Mm.
Men vi har en resegaranti. Det är ju Kammarkollegiet som ansvarar för den där.
Kommerskollegium.
Ah, okay. Anyhow, vi har en statlig garanti som de betalar in till.
Ja.
Som gäller ju på alla paketresor. Den gäller ju inte på reguljär flyg, utan det är ju nu köper flyg och boende. Eller flyg och transfer, jag vet inte. Men det är paketresor.
Och några såna här. Man kan boka liksom med separata aktörer också. Så under vissa förutsättningar så kan det räknas som en paketresa eller gå under den här. Det heter något så här, researrangemang eller något. Det var en lagändring från förra sommaren som gjorde att liksom det blev lite... Man anpassade liksom åt hur vi bokar resor nu för tiden.
Men som jag förstår det så är ändå resegarantin kopplat till specifika bolag.
Mm. Som betalar in pengar till den här fonden då.
Det är lite som insättningsgaranti. Ja, inte alla banker som har den. Så man behöver dubbelkolla innan man bokar då. Så att nu har ju de flesta stora flygbolagen är ju kopplade till det. Så det finns ju ändå en viss garanti.
Mm.
Man kan få tillbaka, eller man bör få tillbaka hela eller delar av beloppet om det nu i händelse av konkurs. Köper man dessutom med kreditkort så finns det ju ofta någon form av resegaranti.
Ja, det är ju mitt så här standardtips när man ska boka en flygresa, att boka alltid med kreditkort.
Och framförallt dubbelkolla ditt kreditkort har den här.
Ja, precis. Men kreditkort är så att det finns en sån liksom, komponent i att du kan ställa krav mot kreditgivaren.
Okay.
Däremot betalkort, där är det upp till kortbolaget själva.
Ja.
Att liksom, om du ska ha den här garantin, eller den här garantin då, eller inte. Alltså att du kan få ersättning. Ja. Så där får man kolla lite extra. Ja. Då.
Men de flesta kreditkorten har ju någon form av resegaranti. Hemförsäkringen kan ju också ha vissa former av resegarantier.
Ja, oftast inte.
Okay.
Nej, det får man kolla lite grann. Det gäller oftast inte när flygbolag går i konkurs.
Okej. Okay. Det är väl kanske konkursen då som är den här...
Ja, det är det som är grejen. Du har ju en reseförsäkring, ett reseskydd i hemförsäkringen.
Men det är mer bara för personhändelser.
Ja, det är om du blir sjuk liksom och sådär. Ja. Det gäller 45 dagar. Men just när flygbolag går i konkurs, då gäller den oftast inte. Så att det är därför det här kortet, kreditkortsbokningen, är bra då.
Så dels den, och sen så har man det här reseskydd eller resegarantin som bolaget då har betalt in till.
Yes.
Det gör ju ändå att det finns, när det uppstår såna här lägen, det blir panik, efterfrågan faller, de måste rea ut billigare. Har man lite is i magen så kan man göra sig något fynd. Men man behöver ha is i magen. För vi vet ännu inte allt som har hänt, alla turer kring det här.
Nej.
Att Ving bara kan fortsätta business as usual som om det här aldrig hade skett. Jag vet inte, det är svårt att se att det inte finns någon koppling till Thomas Cook.
Det är ju jättesvårt att se. Men som sagt, Ving är ju lönsamt.
Ja.
Ving är lönsamt. Och liksom starkt varumärke. Och jag gissar att det blir uppköpt. Om det inte löser.
Förmodligen, så måste det ju vara.
Ja. Men det är om man har hög riskaptit då.
Ja.
Som man vill göra.
Men vad jag också baserar det på är att det tycks inte vara någon efter... Obviously är efterfrågan mindre på charterresor. Eller det måste ju vara någonting sånt som här leder till... Jag har inte grävt allt för mycket i Thomas Cook. Varför det konkar? Nu har man ju i och för sig kunnat se det här ganska länge i obligationslånen.
Ja,
de har
exakt.
Fallit sedan i april i princip. Men TUI, det tyska resebolaget, det är fritidsresor här i Sverige. Mm. De stiger ju på det här. Stiger otroligt mycket. Så jag märker inte att det är någon total panik inom hela charterindustrin. Utan det verkar ju som aktieägarna i TUI i alla fall ser möjlighet att kapitalisera på.
Ja, men så verkar det ju absolut. Sen är det ju pressat inom charter. Ja. Det ska vi ju, så är det ju. Sen, men vad gäller Thomas Cook så är det lite, man skyller lite grann på Brexit.
Okay, ja.
Man skyller lite grann på, det är lite olika saker. Men jag tror att i grund och botten så är det kris inom charterindustrin. Alltså det är ju, vi reser ju inte med charter längre.
Är det flygskam och nu blir oljepriset dyrare?
Ja, det och sen det har minskat helt enkelt att boka en paketresa. Så det är så lätt för oss konsumenter att liksom bara hitta det lägsta priset på flyg, hitta det lägsta priset på hotell, sätta ihop sin egen resa. Det här, ja, men tänk dig liksom förr i tiden när man går in på en resebyrå, för att du kan liksom inte boka en resa på något annat sätt. Ja, men då är ju Ving, då har de ju sin storhetstid här liksom, att det är där man kan boka en resa och den måste paketeras av dem. Annars går det liksom inte. Du kan inte, det är svårt för dig att hitta det där hotellet i Grekland själv liksom.
Ja.
Men nu är ju inte det svårt. Så tiden ligger ju inte för charter direkt heller.
Fair, de behöver ombranda sig lite, sälja det där helhetskonceptet.
Ja, det tror jag. Och sen som du säger, flygskammen då, att det finns ju ändå, nu vet jag inte hur mycket liksom den sätter avtryck i bokningar, men det finns ju ändå lite grann att jag upplever själv att jag tycker det känns inte superbra liksom, att flyga.
Mm.
Det där kommer säkert bli mer utbrett, tror jag.
Så är det ju.
Ja.
Det är en sån trend som Och det finns väl en viss rimlighet i att också ifrågasätta och försöka framkalla nya former av drivmedel och nya former av energisystem.
Ja,
men samtidigt är vi många beroende inom affärssegmentet på grund av att kunna resa. Så att det kommer ju ske, nu är vi i och för sig påverkar inte det charterindustrin.
Nej, det är ju reguljär flyg och det är lite flyg, en annan sak. Ja. Men TUI, är de noterade i Frankfurt?
Ja.
Ja, precis. Du har helt rätt att de steg. Men jag är lite sådär, för att jag tror inte att det här var bara liksom, på grund av Brexit, fast Thomas Cook gärna ville säga det. Nej. Jag tror att det är lite tufft för charterindustrin.
Faktiskt. De behöver ombranda sig.
Ja, jag tror att man behöver hitta någonting mer. Men vi tittade
lite
grann.
Men som småbarnsförälder då? Är inte det helt magiskt att kunna boka en charterresa?
Jo, så är det ju. Men vi ska ju säga det att under de här åren, nu är mina barn 4 och 6 år, så vi börjar liksom kunna kanske komma ur.
Ah, okej.
Okay. Alltså när barnen är väldigt små, då skulle jag säga att då är det jätteskönt med liksom hotell och det finns liksom
Bamseklubbar och allt.
Bamseklubbar och Lullaburny och lekplats och allt är ordnat och det är liksom maten, det är klart. Alltså det är väldigt smidigt. Men det är lite grann är ju känslan att så fort vi kan så tar vi ju oss ur det.
Ja, ja. Att, man vill inte riktigt vara där. Man vet alla andra känner samma.
Alla andra känner samma och det är supersmidigt, verkligen. Men det är inte riktigt där man vill vara på sikt, tror jag. Så att vi kommer nog i vår familj så snart vi kan att inte åka på den typen av resor, fast det har varit trevligt också under åren. Men hur som helst, vi tittade ju lite grann på hur våra kunder också har handlat. Eller hur? De gillar Norwegian, så att reguljärflyg...
Där tycks det finnas en efterfrågan. Och det är ju, Norwegian är ju superspännande case. Det där bolaget står ju också inför enorma utmaningar. De, både SAS och Norwegian hade inte någon jättestor kursförändring, varken uppåt eller neråt, efter hela Thomas Cook-kursen. SAS föll lite lätt, Norwegian stod väl i princip still. Mm. Men Norwegian har ju varit väldigt högt intresse, framförallt bland de norska aktieägarna. Det är många som förmodligen då ser potentialen, ser återhämtningen i Norwegian.
Mm.
För att man har köpt på otroligt mycket, det är väldigt många månader, en av de mest köpta aktierna i Nordnet, Norge.
Just det, men jag tror att den har köpt så pass mycket att den har gjort avtryck om vi tittar i hela Norden.
Ja,
också.
Absolut. Det är ju fler svenskar som också följer bolaget, flyger mycket med bolaget. Ja. Och någonstans gillar väl då kanske den här idén av att en nyare, modernare flotta, man har inte samma gamla personalstrukturer och därmed kan ha lite lägre kostnader på personalen. Så det är ett litet nytt sätt att tänka kring flygindustrin. Sen har ju de expanderat alldeles för mycket, alldeles för fort. Nu står de med en stor kostnadspost och har knappt råd att betala lönen.
Så de har ju lite finansieringsproblem. Men då sålde de av Bank Norwegian då.
Ja, i somras.
Och
får obligationslånen omförhandlade, förlängda vill jag minnas.
Ja, yes.
Så det är positivt.
Mm.
Men,
ja, men det är det ju.
Samtidigt har vi stigande oljepris och en flygskam som också drabbar det här bolaget.
Ja, men det är lite samma, tänker jag, bland våra norska kunder då, som gärna köper Norwegian, som våra svenska kunder gärna köper Swedbank. Att det är liksom, det är någonting som har fallit, som står inför liksom ganska stora utmaningar, inte bara inom liksom det egna bolaget utan i det större perspektivet. Vi pratade ju om liksom minusräntorna för bankerna och liksom regleringskostnader, att det är väldigt höga kostnader samtidigt som det kommer in nya utmanare, och andra sättet att behålla liksom höga vinster är att kapa kostnader.
Ja.
Det är lite samma sak. Så då är liksom den stora frågan, så här, ja, men är det liksom en rabatt eller ska det vara en lägre värdering? Det där är ju den ständiga frågan, men det är liksom två liknande case lite grann. Norwegian i Norge och Swedbank här. Hur våra kunder har agerat då.
Mm, just det. Motsvarigheter. I vilket fall... har man is i magen så kan man ju... Jag gjorde det i Norwegians fall i början av året när de verkligen började annonsera att nu har vi problem, vi måste säkerställa kapital. Då var ju Norwegian också ganska krisartat.
Ja.
Kunde man köpa ganska billiga resor.
Ah.
Vilket jag gjorde till min Asienresa som jag var i somras.
Just det.
Otroligt billigt. Mm. Men det var is i magen. Jag hade ju ingen aning om...
Nej.
Vidare det skulle hålla.
Men du kom iväg.
Jag kom iväg, var jättebilligt. Jag köpte det med kreditkort bara för att vara på den säkra sidan.
Just det. Och vi åkte även till Almedalen med Norwegian.
Ja.
Men där ändrar de ju flygtider och har sig. Det gör de ju ibland, vad jag förstår. Lite sådär. Det får man se hur kunderna...
Ja. Och det, ja, precis. Och punktligheten, jag tror att den låg på 85% här senaste månaden. jag vet inte hur vidare man tycker det är bra eller inte, men jag upplever själv också att det, så här, mm. det finns problem.
Så, ja, det finns förbättringspotential kan vi väl säga,
ja.
På den sidan.
Ja. Allt jag säger är, har man is i magen så kan man kapitalisera som konsument på såna här krisbolag. Men det är en hög risk.
Ja, det är det. Och jag tror att man ska vara glad över att vi ändå har det här konsumentskyddet som vi har i Sverige. Att vi har liksom ett litet system för det, faktiskt.
Verkligen. Jag tror att det här var Sparpodden. Veckans avsnitt.
Ja.
Härligt att ha dig med, Frida.
Härligt
att ha er lyssnare med också. Och jag tror att vi säger tack för oss. Så ses vi igen nästa vecka.
Hej då!